Hej! Gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela vår podd så går man till patreon.com/handenpahjärtat och stöttar vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket!
Klockan.
Jo, men jag har frågat fem gånger. Är vi klara?
Vi var klara.
Sitt ner.
Sen så
shut the fuck up så jag kan läsa intro.
Hej och välkomna till avsnitt 252 av Handen på hjärtat 2.0. En podd där de vita lögnerna synas, där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där Handen på hjärtat sanningen. Idag är det en podd av mig, Daniel Beiner.
Ja, och mig.
Och mig.
Idag har vi en gäst. En efterlängtad gäst. Och den här gästen är väldigt speciell, inte liksom bara som person, men psyket är ju extremt.
Special.
Extremely special.
Psychic.
Ja, vi har pratat om honom flera gånger i podden. Nu blev jag distraherad. Men, stort varmt välkomnande till Felix Paulin.
Hej! Det är lyckliga.
Vi måste stänga av den där.
Ja.
Det är inte att koncentrera sig annars.
Ah, där fick ni redan
på med uppleva,
ni fick uppleva psyket det redan nu.
TVn var på i bakgrunden.
Ja, men tack så mycket för att jag får vara med. Kul att se hur ni gör det här. Jag har ingen aning om hur man gör.
Det är som när vi
kanske ska börja med att berätta det.
Det är som när vi hänger. Okay. Vi kommer att prata.
Att vi har en podd idag. Felix var den första jag frågade om att starta podd. Men han ville inte. Varför ville du inte starta podd med mig?
Alltså jag lyssnar sjukt mycket på poddar. Det är typ det enda som jag lyssnar på. Jag har slutat lyssna på musik. Bland annat för att de är så långa. Så det passar perfekt när man gaddar. Då kan man sätta på en podd som är 4 timmar lång. Så slipper man byta liksom, låt. Eller när en skiva är slut så kommer något dåligt. Så att jag lyssnar typ bara på poddar. Och jag tänkte att det måste vara sjukt svårt att spela in en podd. Alltså i mitt huvud så är det omöjligt att göra det. Så jag förstår inte hur man kan göra det bra. Det måste vara jättesvårt.
Får jag fråga dig nu ifall du blir mindblown när du sitter och spelar in en podd eftersom du precis har uttryckt att det är omöjligt och nu gör du det omöjliga?
Nej, men däremot så är frågan om det blir någonting att lyssna på. Alltså ja, det är ju inte svårt att bara spela in. Men alltså att göra, jag tänker att det måste vara svårt att göra en bra podd helt enkelt.
Alltså någonstans så är det ändå ganska arrogant att tro att man ska kunna spela in sig själv och att någon ska sätta sig och lyssna på det.
Ja, men det är väl kanske det. Jag tror att det var så jag tänkte. Att det är svårt att göra någonting intressant. Jag tänkte på det, för jag funderade på det liksom om jag på riktigt om vi skulle göra det. Men det enda som jag tänkte att jag skulle vara intresserad av att göra var att prata om någonting som jag är bra på och som jag kan lära ut kanske till någon annan genom att förklara det. Och det skulle ju bli världens liksom nördigaste podd typ om hur man ritar och så vidare.
Ja, för er som inte vet så är Felix min kollega och kompanjon från Salong Betong. Och heter Felix den lycklige på Instagram och ligger bakom väldigt mycket utav våra extremt snygga tatueringar.
Tack.
Även senast, du var något pris, jag kommer inte ihåg vad de heter, på något tatuerar.
Ja, men det var något år sedan, Best of Realistic på Inkbash vann jag. Men det är egentligen ingenting, det är 4 gubbar som säger att man har gjort.
Nej, men så kan du inte förringa det.
Det är egentligen ingenting.
Nej, men så kan du inte förringa det.
Om du bryter ner det så är det exakt.
Men om man bryter det upp som det så vann du första pris i realism-kategorin som är den kategorin som du liksom praktiserar på den internationella mässan i Sverige.
Ja, alltså det är jättekul. Det är jättekul, men egentligen om man tänker, det är 4 personer som säger det. Det bästa hade och jag är jättetacksam för det och liksom, det var skitkul. Men om man tänker på vad det är för någonting så är det 4 personer eller 5 som säger att man har vunnit ett pris. Mm. Och det är skitkul att de säger det. Men alltså, det, vad ska man säga? Bästa hade ju varit om man hade haft om alla som var på mässan och såg tatueringen fick rösta på vilken som var bäst.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Jag vet inte. Det är svårt att ta till sig kanske.
Men de som, om bara publiken skulle förrösta, de är kanske noll kunniga om vad som är liksom en bra tatuering. Mm. Det blir svårt att låta publiken.
Då blir det nog den som kompisar som
hur skulle du vilja att man i så fall liksom... För det där är en grej som typ jag för ofta liksom när jag pratar med någon där från Serbien som bara, du, jag gjorde en tatuering och sån här snubbe, han är skitbra, gå till han tatuerar hemma i källaren i hans, ute på, i stallet. Alltså det är vad, det är vad de tror är en bra, de, så, här, så att alla har ju sin utgångs,
sin referens
mm. till vad som är bra liksom, förstår du vad jag menar? Mm. Och när man för de här grejerna, man bara, nej, jag tycker inte gå till källaren i stallet. Så här. Det är så här, så jag menar, och de gubbarna har väl säkert någon bra referens utgångsläge liksom. Och därför väljer
jag det. Nej, men det är sant. Och jag menar inte gubbar på något negativt sätt.
Nej, liksom, okay.
Så. Ja, men jag vet inte. Det, jag tycker att det hör till min natur kanske lite grann. Jag tycker att det är svårt att så här... Jag skulle inte själv säga att jag är bäst liksom, i Sverige eller är bäst det året eller någonting. Eller att den tatueringen ens var bäst på något sätt.
Utan
att det finns jättemånga som är duktiga på att tatuera och det är jättekul om det uppmärksammas att man vinner ett pris, men jag skulle inte säga så här, min tatuering är bättre än den här personens tatuering. Det är svårt att bedöma det får man ju tycka vad man vill om. Det är mer det som jag försöker säga, att det var jättekul att de tyckte att min tatuering som jag tävlade med var jättebra, för det är det man gör på att liksom när man på en tatueringsmässa, så då har man en kund som kliver upp inför en jury och visar sin tatuering. Jag gör ingenting egentligen. Jag står bara i publiken. Det är många som inte vet det. Så vem som helst kan gå upp och tävla med sin tatuering och sin tatuerares vägnar. Och sen så sitter då fyra personer eller fem personer som jag kallade för gubbar. Men det är ju tatuerare liksom, som är utvalda för att de ska kunna avgöra om det är en bra tatuering eller inte. Både liksom kompositionsmässigt och utförande, teknik. Liksom att, ja, men att allt... är bra. Och sen så säger de så här, ja men Felix vann till den personen som ställer upp då. Och är man där så får man gå upp på scen. Det är det som händer. Sen finns det sån här best of day som är att den bästa som har gjorts den dagen. Men jag tävlade med någonting som jag gjorde kanske ett år tidigare.
Jaha, det var ingen så här färsk.
Är det för att de behöver se hur det har läkt och så? Mm.
Nej, det tror jag absolut är någonting som domarna tittar på. För de frågade också, de bara, hur länge sedan var du gjorde den här? Ja. Jag bara, nej men det var si och så här länge sedan som jag gjorde det. Jag kommer inte ihåg nu hur lång tid det var. Och då var det så här, okej, det är så här svart fortfarande. Även fast du hade läkt så här länge. Och så vidare. För att det är en grej som, ja, jag kan ju ta upp det nu när jag ändå sitter och snackar om det. Tar man tatueringar som du ser på Instagram, så ser tatueringar inte ut så. För att tatueringarna som du ser på Instagram, de är ju ofta tagna utav en tatuerare direkt efter de är gjorda. Ja. Och då är det ju egentligen ett foto på ett sår, inte på en tatuering. Mm. Liksom. Så det svarta blir inte lika svart när huden liksom är läkt och lägger sig över tatueringen. Och sen så är det jättevanligt att folk liksom photoshoppar sina bilder och drar i färgerna och så vidare. Så att, på det sättet så absolut, de väger säkert in hur länge sedan det var. Den var färdigläkt.
Typ, jag som inte tatuerar och inte kan någonting om tatueringar så. För mig, när jag kollar på en bild på Instagram, som du säger, det är en färsk gjord tatuering. Det där kollar ju, tror jag, de flesta så här, fan vad snygg den var. Men som tatuerare, bryr man sig om hur den ser ut om efter ett år? Är det då du kan se vad du på riktigt har gjort och bara fan vad bra jag gjorde det här? Eller är det där och då? För i mitt huvud är det så här, där och då är det ju så färska så man ser detaljer och punkter och vita detaljer och whatever. Förstår du vad jag menar? Skillnaden på nu och ett år senare på en tatuering. Vart ska man kolla? Ska man kolla på den färska eller senare?
Nej, men jag kollar på... alltså jag tänker jättemycket hur det ser ut när det har läkt.
Alltså så
jag
sen, efter liksom.
Ja, precis. Så jag tatuerar mörkare än vad det ska vara egentligen. För jag vet i huvudet, liksom. Ja. Jag använder den här färgen och sen så blir den mörkare nu, men ja, det kommer exakt. Bli ljusare sen. Så jag vet det i huvudet. Jag tittar liksom inte så mycket, jättemycket på hur det ser ut, utan jag vet vilken färg jag har tatuerat med. Och så liksom får man bortse från att det ser för mörkt ut. Och så vidare. Så det måste man absolut tänka på. Det är ju det viktigaste. Sen så är det såklart att vissa saker som man gör ser man till att fota när det är nygjort. Både för att man har... Mm. Du kanske inte har fler liksom chanser att fota.
Ja, men exakt.
Än för att kunden kanske... Alltså när kunden är klar så är det inte säkert att den kommer tillbaks. Kommer den tillbaks så tar jag alltid ett foto på den när det är läkt också och lägger upp på så här heal tattoos på min Instagram. Man kan gå in och kolla hur det ser ut. Skillnaden på läkt och nygjort. Jag brukar även lägga ut på min Instagram också när det är läkt så man får se skillnaden. Men självklart när det är nygaddat och är jättefint, då tar man så fina bilder som möjligt.
Jag åkte på den. Jag gaddade en flera gånger bara, så man är klar så bara shit vad mörkt den blev. Fan, det blev för mycket liksom. Så alltså, du vet, man bara, den kommer bli bluffig. Men sen går det en månad, två och så bara, aha, okej, nu vart det bra liksom. När det läker så blir det den rätta färgen liksom.
Fan, jag minns att när du började gadda, då körde du, då hade du en hem... Är det hemligt? Får man berätta det att du körde hemma?
Nej, det är
preskriberat. Det är ju 40 år sedan.
Okay. Men då hade du en egen liten hemstudio under din våningssäng.
Mm.
Och så var det så här som ett draperi eller ett skynke som man bara öppnade. Och så fanns en stol där. Och så hade du en maskin. Och du körde det från ett... Alltså, för någon som inte vet någonting om det, så känns det som att du körde det ganska länge innan du klev bort från ditt dåvarande yrke och liksom satsade på tatuering på riktigt. Vad var det som gjorde att det tog så lång tid innan du tog klivet? Om ni fattar vad jag menar.
Alltså grejen var så här jag bestämde mig, jag hade någon gång liksom i 20-årsåldern där, början på 2000-talet, så var jag så här, vad är det jag ska hålla på med, vad ska jag jobba med? Jag hade ju gått en utbildning tillsammans med Bleckan, känd från Danne och Bleckan-serien och Salong Betong. Vi gick i samma skola på någonting som heter information och reklam, och där höll vi på ganska mycket med datorer. Men båda vi två hade så här, det var som att det spökade i våra datorer.
Mm.
Vi kunde liksom sitta och hålla på med ett arbete i flera veckor, och sen precis innan det skulle vara klart så hoppade sladden ut och allting försvann. Så att vi var lite så här rädda för datorer. Liksom. Mm. Det funkade inte med oss så jävla bra. Så att när jag insåg att de flesta jobben som hade liksom med konst att göra, så att man hade tänkt sig, men grafisk formgivning, det kanske skulle vara kul att ha något sånt jobb som har med det att göra. När jag fattade hur mycket datorer det var inblandat i det, så var jag lite så här, fan, jag vet inte om jag pallar det. Liksom. Mm. Och då så tänkte jag att jag skulle vilja hålla på med någonting där jag liksom ritar mer, alltså med händerna. Och då är det så här, illustratör, konstnär eller tatuerare. Och konstnär, det är ju ganska, alltså om du bestämmer dig för att bli konstnär, det är ganska modigt, för då är det så här, då ska du rita någonting, och sen så, alltså hur gör man för att tjäna pengar som konstnär? Hur gör man för att sälja en tavla? Det är ju svår bransch liksom. Och i samma veva också så hade det börjat bli så att folk som började komma upp i den åldern som ville tatuera sig började höra av sig och sa, men kan inte du rita en gaddning åt mig? Så blev man lite intresserad av den grejen när man gjorde research. Så hade jag hållit på med graffiti tidigare, och det var en graffitimålare som heter Circle som hade öppnat en tatueringsstudio och var med i graffititidningar och sådär. Så då kikade man på det och tyckte att det var coolt. Så då så tänkte jag, vad fan, det här sitter man ju typ och ritar. Det var liksom det närmaste som jag kunde komma. Så då bestämde jag mig för att jag ville bli det. Gick runt till olika studios och salonger och visade mina grejer och blev ganska dåligt
mottagen.
Bemött utav alla. De flesta var ganska dryga och osköna. Det var typ en studio som var trevlig. Det var en kille som hette Boje, och shoutout till Boje som var liksom skön och schysst. Han sa nej, men gav mig lite tips och liksom tankar.
Och då var det ritningar alltså på papper?
Ja, precis. Jag gick dit med teckningar som jag hade ritat. Och han gav mig lite pointers med liksom hur man ska göra. Och det kommer jag ihåg än idag. Och alla som hör av sig till mig angående att vilja bli lärlingar och så vidare, även om jag tackar nej för att jag inte kan och så vidare, har jag tänkt att jag gör likadant som honom. Ge tips om hur, vad, liksom, för all, ja, vad det är man ska rita och hur det är man ska rita. Men i alla fall, sen så öppnade det upp en tatueringsstudio som en snubbe som heter Kalle hade. Eller som han öppnade, och han hade jobbat hos Circle. De hade typ öppnat den tillsammans. Och det var i det området som jag bodde i. Så jag tänkte säga, men det finns ingen som har en anledning till att ta mig som lärling. Ingen verkar vilja ha en lärling. Jag bestämmer mig för att jag bestämmer mig var jag ska bli lärling istället. Så att de kommer liksom inte, han kommer inte ha något val, utan jag kommer gå dit.
Han kommer inte undan.
Nej, men jag kommer gå dit tills han vill ha mig som en lärling. Mm. Så jag började gå dit. Liksom.
Men hur gjorde du första gången? Du gick bara in och bara sa hej.
Ja, men då gick jag väl in och såg nervös ut och liksom tittade på grejerna på väggarna och ställde frågor liksom riktigt.
Psykfall.
Ja, riktigt pinsam. Liksom. Men sen så snackade jag och visade lite intresse. Liksom. Frågade frågor om hur saker och ting fungerade. Och sen så frågade om jag kunde få visa mina bilder. Visade mina bilder och han sa så här, men det ser bra ut och du kan tänka på det här och det här. Men så här, jag är inte intresserad av att liksom ha en lärling. Så började jag gå förbi där och typ, tja, läget, allt bra, typ varje dag. Och så, och så vart vi lite så här småpolare. Och jag gick dit så mycket. Och han var ju ny. Och jag tänkte också, jag bara, han är ny. Han har inte lärlingen. Förr eller senare kommer han säkert behöva en lärling. Och när han behöver det så ska jag vara det naturliga valet för honom liksom. Och eftersom han var där själv också, det upptäckte jag, så kom det in folk när han satt och gaddade och frågade frågor. Och till slut så var det så här, började jag svara på frågorna. Ja, nej, men den där tatueringen, den kostar så mycket. Alltså du vet, så jag började typ jobba där fast han inte ville det. Ja, men mer eller mindre. Och sen var det också så att han upptäckte ju att han behövde hjälp med lite, med lite grejer. Fan, det här tog slut. Kan inte du springa och liksom köpa det? Eftersom jag ändå var där så.
Vad menar du? Som en lärling eller?
Det blev typ så här organiskt mer eller mindre. Att jag blev shop assistant. Alltså en sån som hjälper till i butiken med saker och ting. Och han lärde mig allting angående hygien och hur man driver en studio och så vidare. Så att jag kunde, hur tar man emot kunder? Hur bokar man kunder? Vad kostar tatueringar? Allt gidder liksom runt omkring. Och sen så blev jag lärling. Sen när jag hade varit liksom lärling en väldigt kort period och liksom köpt all utrustning och all hygienutrustning och allting som behövdes, gick vi skilda vägar. Jag tror att han fick lite, jag vet inte riktigt exakt vad som hände. Vi är polare idag och sådär, inga konstigheter. Men vi gick i alla fall skilda vägar. Då var jag så här, fan, det var en så här stor förlust för mig, för det kändes typ som att jag hade varit tillsammans med kärleken utav mitt liv och hon gjorde slut med mig på det sättet att jag hade så här verkligen velat bli tatuerare och sen så var jag nästan tatuerare och sen så helt plötsligt så var inte det och jag ville inte bli tillsammans med någon annan för att jag tyckte att resten utav branschen hade varit keffa mot mig och han hade varit schysst. Jag var så här, fan, jag vet inte om jag vill så här, gå och bli lärling någon annanstans. Det var så jag bara måste lära mig det här själv. Det är ingenting som jag rekommenderar till någon annan att lära sig. Liksom, även om jag kunde hygienen och hade lärt mig allt där så får man inte tatuera hemma. Det är ingenting som jag rekommenderar. Ska man börja tatuera så ska man gå liksom, ett ordentligt lärlingskap för att man liksom, riskerar både sin egen hälsa och andras och så vidare. Men jag lärde mig hemma i alla fall. Själv att gadda och skötte liksom allting så bra som man kan göra hemma liksom.
Ja, så man har ju legat på det där lilla skrivbordet. Har du också legat på det och blivit gaddad?
Jag kommer inte ihåg vad du hade för...
Han hade ju ett vitt skrivbord. Nej, du låg inte. Jag har gaddat dig där också. Ja, men du satt upp för vi körde din rygg.
Ja, alltså jag låg och körde rebenen i så många timmar. Det var alltså...
Är inte det ritbordet som vi har på jobbet? Jag tror det går att höja. Det var mitt ritbord. Jag som tror att det är det som står på salongen nu. Ja, det gick att höja och sänka. Ja,
men det var muerte. Alltså. Det var,
iskallt och stenhårt.
Ja, iskallt, stenhårt. Och liksom ditt fasta handslag. Liksom, det var...
De sa att jag var hårdhänt då. Jag vet inte
om det, om jag nej, för fan. Alltså,
du hade ju en grej på den tiden som var att om man gjorde så här, då blev du otroligt stimulerad av det.
Ja, men det blir han fortfarande.
Kunde börja asgarva.
Nej, men jag har fan tappat det. Nu blir jag bara irriterad om någon har ont.
Nej, men om jag kommer till jobbet och är typ så här, shit, jag har legat vaken och gråtit hela natten, då börjar han asgarva.
Nej, men jag tar ingen njutning utav att kunder har ont faktiskt.
Nej, men du,
det har försvunnit. Men jag tyckte det var lite kul när jag var polarna. Jag tror att det var det.
Ja, men du tycker ju att det är kul när jag mår dåligt.
Jag vet inte vad det där... Jag vet inte vad det där är. Alltså, jag vet precis vad du menar och jag har funderat på det. Alltså, för att det är ju ganska konstigt. Om någon säger att de mår dåligt så brukar jag oftast börja skratta åt det. Men det är för att jag tycker att det är så jävla konstigt att må dåligt. Fattar du vad jag menar då? För att liksom, ofta så är det ju att ingenting har hänt och sen så mår man dåligt bara liksom utan anledning. För att det är i ens eget huvud. Hänger du med? Och det tycker jag är så jävla surrealistiskt, och då tycker jag att det blir roligt. Men det är en märklig reaktion. Men det är kul också. Är inte det bättre än att jag liksom...
Jo, nu är det en grej. Jag kan ju säga till dig att jag mår dåligt när jag inte mår dåligt, bara för att liksom det blir bra stämning på jobbet.
Det blir liksom bra stämning.
Men hur känner du när jag liksom säger yes och börjar garva när du säger...
Nej, men alltså från början så var det är ju jättekonstigt beteende.
Men hur vet du att det inte är någonting som är? Man säger bara, jag mår dåligt idag. Så här. Frågar du först om vad som hänt? Ja, men jag blev överkörd av en bil igår. Men då garvar du fortfarande inte, eller?
Nej.
Eller?
Alltså, om jag kommer in och ser han på mig att jag mår dåligt, så börjar han skratta. Det är liksom... Men du har ju också en grej i din hjärna som du säger, så här, att man hittar på att man mår dåligt. Du tror ju också att man hittar på att man är allergisk.
Nej. Däremot så är det ju en funktion som inte behövs.
Att vara allergisk?
Ja, det är en onödig funktion.
Jag vet inte om det är en funktion. Alltså.
Nej, men om vi säger att du är allergisk mot nötter. Mm. Det är ju inte, alltså kroppen behöver ju inte vara allergisk mot nötter. Det är ju ett fel. Nej, som den har. Klart. För att de är ju inte farliga egentligen. Utan det är kroppen som hittar på att nöten är farlig och nu slutar vi andas. Alltså, rent medicinskt tror jag att det är så. Jag kan ha fel, men...
Att det är helt hjärndött, ja.
Är det någon som är allergisk?
Mot nötter eller mot någonting?
Eller mot någonting?
Nej. Nej, jag var allergisk mot persikoskal när jag var liten. Shit, det har gått över.
Fan vad crazy.
Hur vet man att man är allergisk mot persikoskal?
Man får röda utslag när man äter persikoskal och inte när man äter persika som är där inne.
Du skalade den och testade
det? Jag vet inte. Det är mina föräldrar som har
hittat på.
Som har berättat det. Det kan vara så att de har hittat på det för att jag skulle känna mig speciell. Jag vet inte. Jag får inte det nu i alla fall.
Ja, men i alla fall. Sen så startade vi Salong Betong. Jag och Bläckan, men vi gjorde det i symbios med Felix. Innan vi startade Salong Betong så var ju du med liksom på tåget.
Ja, precis. Ska jag dra min version lite snabbt? Men i alla fall, jag gaddade lite grann hemma, inte speciellt mycket. Jag vet inte om det var, alltså, jag lärde mig väl så här hjälpligt att gadda, eller jag blev liksom okej på det hemma. I mitt huvud så var det inte under speciellt lång period. För att jag tänkte hela tiden också, fan, jag måste öppna en studio, men jag ville bli tillräckligt duktig för att kunna, vet, för att våga öppna en studio innan jag gjorde det. Sen så kom det andra grejer emellan. Du och jag började ju träna BJJ. Och så hade jag en flickvän då, och att både jobba, bli tatuerare och liksom försöka bli duktig på BJJ och ha tjej, det var för mycket, så att då valde jag bort tatuerandet och satte det på BJJ. Och sen så skadade jag nacken, jag fick 2 diskbråck. Och kunde inte hålla på med bin, och det var ju så här jättestort trauma för mig, för det var ju mitt liv liksom. Jag tränade 2 pass om dagen, åkte ut till Södertälje, tränade 7 på morgonen, åkte hem, liksom käkade, kollade instructionals, jobbade och sen tränade jag på kvällen, och sen när det hade tagits bort så var det så här tomrum. Men i samma veva då så hörde Bläckan av sig. Och så, fan, jag funderar på att bli gaddare, och du som har varit, liksom, kan lite grann, kan inte du ge mig lite tips och så vidare. Så den sommaren när jag var sjukskriven så började vi rita, och Bläckarna var jätteduktig på att rita, men det är vissa grejer med tatueringar som är lite annorlunda ja, som jag så här guidade honom med lite grann. Så när vi höll på med det, då var hans tanke att han skulle bli lärling någonstans. Och Bläckan kunde redan gadda, för att han hade gaddat hemma också.
Mm.
Sen så hade vi hållit på med det. Som sagt, jag visste att han kunde gadda och vi hade gått igenom grejer med liksom rita, gaddningar och så vidare. Så ringde han mig någon dag och bara, fan, jag sitter utanför en tatueringsstudio nu och jag vet att om jag går in så kommer jag få lärlingskap. Vad tycker du? Ska jag gå in? Jag vet inte, det känns konstigt i magen typ. Jag bara, fan, alltså egentligen, för jag hade tänkt lite grann i de banorna. Mm. Bara, egentligen så borde du öppna en studio bara.
Mm.
Jag vet allting angående hur man liksom hur man driver en studio. Och Danne var ju med också. Så här, och Danne kan styra upp allting runt omkring. Han är driftig. Så fan, jag tycker att ni borde öppna. Liksom. Jag kan hjälpa till med allting. Ja, och sen öppnade ni och så var jag med. Liksom, och som tatuerare och guidade lite grann runt omkring.
Mm, men då jobbade du ju som
vårdbiträde
i typ 1 eller 2 år.
Ja, precis. Jag jobbade dubbelt. Jag vet inte om det var 1 eller 2 år. Så då jobbade jag där och sen så åkte jag och gaddade på kvällarna.
Ja, och nu är det du och jag som är kvar.
Yes.
På skutan efter 11 år. 11 år. Alltså det är lång tid alltså.
Ja, men det är riktigt overkligt att det är... att det har gått så lång tid.
Det är deppigt. Vi sitter i en källarlokal i Högdalen i 11 år. Det är deppigt.
Ja, berätta.
Nej, men det är deppigt. Det är så här nertonade rutor, svartmål och färg. Det är deppigt. Är det
hur
det?
Hur skulle du vilja ha det då?
Nej, vad fan.
Jag skulle vilja ha stora skyltfönster. Alltså jag skulle vilja ha liksom...
i förorten också? Eller
nej, alltså jag är så jävla färdig med Högdalen bara.
Nej, men det är ju... alltså då kan vi flytta bara. Det är inte omöjligt att flytta sig.
Men är inte lokalen lite deppig?
Jag har inget problem med lokalen faktiskt.
Men du har inte problem med någonting? Du, alltså...
sådär.
Nej.
Men man skulle ju absolut kunna ha en salong någon annanstans.
Hade inte du en annan känsla när du jobbade på Arlanda än i Högdalen?
Jo, men... alltså... det var mer atmosfären där var cool. Alltså att det flygplatser är ju speciellt ställe. Alla är finklädda, alla är glada, alla är på väg någonstans.
Mm.
Och det är så här, ja, men det är annorlunda miljö. Så det är, alltså, men som tatueringsstudio så tyckte jag att det sög så.
Mm. Jag har inte ditt jobb så. Jag trivdes där som fan.
Ja, nej, men jag tycker det är...
jag kan tänka mig att tatuera vill man ha lugn och ro och källare och bara kunna fokusera på det man har framför sig. Liksom, en arm och gadda liksom.
Ja, ja, precis. Men
för dig är det roligare men där det händer grejer. Alltså, du gör ju allting annat förutom att gadda liksom.
Nej, men jag tycker också att det är äkta att vi ligger kvar där. Och liksom...
ja, det är klart att det är äkta, men jag menar bara 11 år. Alltså, det är fan en livstid. Det är lång tid som jag varit där.
Mm. Nej, men det har gått svindlande fort. Så helt plötsligt så... ja, helt plötsligt har det gått 11 år.
Har din nuvarande bostad, har den ett namn? Du har dina tidigare bostäder haft?
Nej.
Det har den inte. Mm. Felix första hem, eller första, hans första egna lägenhet, hette ju The Pleasure Dome.
Oh, fy fan vad vi har hängt.
The Pleasure Dome.
Ja.
Och sen så blev det Plesh. Bara Plesh.
Ja, jag hade också gjort en skylt i samma stil som Boogie Nights. Kommer du ihåg det? Det var en svart skylt i det så här 70-talstypsnittet som Boogie Nights var. Och så var det mörk lila highlight, eller vet det, outlines och ljus lila ifyllning och så här vita highlights. Som du såg The Pleasure om. Jag vet inte hur länge den satt uppe, men jag kommer ihåg att jag gjorde en sån.
Men det är skokartongen på Odenplan, eller? Är det
nej, det var på Söder. Mm-hmm.
Ringvägen, tror jag, va?
Mm.
Fyrkantsgrillen. Där hängde man en hel del.
Ja, det var innan min tid.
Ja, det var innan
jag kom in på Odenplan.
Odenplan. Och den lägenheten hette The River Reggae Club.
River Reggae Club.
Nej, det var väl bara badrummet som hette det?
Ja, fast det var det enda liksom... den lägenheten. Enda, liksom, vad heter det?
Den kan inte ha varit stor, den lägenheten.
Nej, den var jätteliten.
35 typ.
Superliten.
Ja, och Bläckans hette 1650. Vi hade någon, vad har din lägenhet hetat någonting, eller? Jag hade
inga namn alls.
Nej, det var en grej tydligen.
Mamas Place. Nej, men vi hade ju Sunday Sets Gästas.
Ja, exakt. Då hade vi, vad heter det, backyard fights på ja, gräsmattan på bakom dig.
Mm, ja, just det. Det hade jag glömt bort.
Och sen så kastade mina föräldrar ut mat från fönstret när vi var unga.
Det är en av de mest surrealistiska grejerna jag varit med om. Har hänt i två stycken oberoende chilena familjer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mm. Den ena är att vi kommer hem till dig dyngraka. Oh, alltså verkligen fulla klockan 4 på natten. Och du går och väcker din pappa och frågar om han kan vispa majonnäs.
Nej, nej, nej. Jag väcker inte han. Det är min mamma som vaknar när jag står och försöker göra majonnäs med elvispen. Och det skär sig hela tiden. Så det blir bara så, jag får inte till det. Och sen kommer hon upp. Jag kommer ihåg hur illa Felix mådde. När liksom,
ja, men jag är jättekänd.
Han visste inte att han skulle ta vägen. Hon bara, vad fan, din jävla amatör igen. Så tog hon över och gjorde majonnäs på grejen. Liksom. Jag bara, tack. Och sen så åt vi pommes frites som jag hade friterat.
Hade din mamma gjort det?
Hon gått upp i tatten och gjort majonnäs. Gjort majonnäs. Alltså, jag bara, gå och lägga.
Ja, alltså, hade blivit bort.
Alltså, göra majonnäs är ju inte liksom, det är snabbt. Det är inte vispa grädde fort. Liksom. Det tar,
det går snabbt. Det var bara det att jag fick inte till det en gång.
Ja, bara kärlek till dina föräldrar.
Ja, de är fantastiska.
Men jag har gått på örfilat mig. Vad gör för jävla oljud? Gå och lägg dig.
Den andra gången så har vi haft hemmafest hemma hos Cesar och Alejandro.
Ja, Rågsved.
Ja, Rågsved. Och alltså det är riktigt stökig fest. Sover på golvet, fest liksom.
Mm.
Jag ligger på riktigt på golvet och sover. Det kanske är 5 pers i vardagsrummet som sover när jag hör hur föräldrarna kommer hem klockan 7 på morgonen. Jag får panik och bara fortsätter blunda liksom. Mm. Tills att jag somnar om.
Sover.
Ja, och nästa gång jag vaknar så har de bakat bullar till alla. What?
Alltså jag måste råda där eller vad?
Nej, jag måste någon andra känna polare.
Tom.
Ja, men du är ju känslig, Felix. Du har ju en otroligt känslig ådra. Är det någonting som du upplever som ett problem i livet liksom?
Känslig då? Förlåt.
Ja, men han är ju en riktig paragrafryttare liksom.
Okej.
Okay. Och kan ju komma till mig och typ så här, jag såg att du la upp det här på Instagram. Tänk på att så här, det kan betyda det här för någon annan. Mm. Liksom du, och det är bra, det blir balans, men du måste ju lägga ganska mycket energi på sådana saker.
Mm. Det gör jag. Men nej, men det kan vara ett problem ibland, men jag tror att alltså, alla är ju på det sättet som de är för att de har lärt sig genom livet att det är det sättet som är bäst sätt att vara på. Vad tror jag menar då? Alltså om vi säger till exempel en person som är jättesparsam med pengar, då har han antagligen i sitt liv lärt sig att det är det bästa sättet att vara på, för att han har varit med om, eller han eller hon har varit med om det här eller det här.
Mm.
Och en annan person kanske har varit med om saker som gör att nej, det är skitdåligt att spara, det är mycket bättre att göra av med pengarna på en gång. Alltså det är vad livet har lärt en bara. Och livet har lärt mig att det är liksom det bästa sättet att vara på, att vara så.
Men
och det hjälper mig jättemycket, men det är också ett liksom, problem ibland.
Men jag förstår att det hjälper dig som person, men det går ju också till att du vill korrigera. Ibland kan du komma till mig och säga så här, förlåt för att jag tror upp det, jag vet inte om det här är normalt, men har du tänkt på det här?
Mm.
Då har du lagt massa tid och energi på liksom hur någon skulle kunna uppfatta mig, och vilket är fint. Men det är ju ganska onormalt. Alltså, det är inte så många människor som...
Jo, men jag tror inte jag lägger energi på det, utan det blir så bara automatiskt.
Mm.
Och däremot så har jag ju när jag blivit äldre blivit medveten om att jag liksom inte alltid har rätt. Eller, och att jag ganska ofta har fel. Det är därför jag säger det på det sättet. Att jag vet inte om, det här är kanske konstigt att ta upp. Jag kan ha fel, men jag tänker så här. Sen får du göra vad du vill med den informationen. Mm. Om det inte är någonting som jag tycker liksom jättestarkt, då kommer jag ju säga det. Det här är jag helt säker på att jag har rätt på. Du har gjort fel. Liksom. Ja. Men jag tänker ju ofta att saker och ting är rätt eller fel. Och det är ganska svartvitt sådär.
Du har ju också en otrolig superkraft eller svaghet. Det beror på från vems vinkel man ser det. Men
jag vill gissa vad den här superkraften är.
Ja.
Är det otroligt långa pruttar?
Ja, det är också det är helt sjukt. Det har jag inte ens tänkt på. Det är faktiskt helt sjukt. Nu är det ingenting du kan demonstrera säkert nu, men jag har ju hört dig prutta i över 90 sekunder.
Om det kan stämma faktiskt.
hur
liksom... Grejen är så här, om jag hade kunnat bestämma över det där själv och liksom varit mer konsekvent med det, då hade jag ju kunnat på riktigt vara känd.
Det finns ju han den här snubben, Mr. Mayhem.
Ja, men plus att du pruttar ju inte heller. När du pruttar så låter det ju så här.
Han gnisslar med skithålet.
Och så här, han visslar, så här ballong så här. Ballong.
Ja. Exakt så. Ja. Och han gör så här ballong med handen också. Vänta. Och så håller han upp ett finger.
Men har du, det här måste du ha tränat på.
Nej. Det är bara så som det är. Ja, det är väl ingenting så här som jag stoltserar med direkt. Men nu har ni tagit upp det. Mm. Så att, men en grej angående det som jag tyckte var jävligt roligt var när vi hade en lärling som för övrigt åkte från Sandviken till Salon Betong varje dag. Hjälte. Men i alla fall, vi var ju ensamma på morgnarna.
Du
och så städade han. Ja. Och då brukade jag ställa mig, om jag kände liksom att det var på G, så brukade jag ställa mig i något annat rum. Och sen pep jag bara så här. Och det är som ni säger, det är så här.
Bara visslar ur ärslet liksom.
Det där är en 100% kopia av hur det låter.
Och det var extremt roligt för att han hörde det. Jag hörde att han slutade, stannade och lyssnade. Och jag sa aldrig, berättade aldrig vad det var för någonting. Eller vet, det tog sjukt lång tid innan han fattade vad det var som hände.
Undrar om han trodde att det var på riktigt. För att eftersom han inte var där och liksom kunde bevittna. För han var ju verklighetslånga.
Ja, men han är ju...
Nej, men det går ju inte att koppla att det skulle vara det. Nej, som händer. Exakt. Som händer. För det är ju inte normalt.
Nej. Det är det inte. Men nej, men du har en annan superkraft. Och det är att du äter allt som finns. Det finns ju ingenting du inte skulle äta.
Du och jag har ju en grej som är att... Alltså det börjar med att när jag går på restaurang så tänker jag att där finns det chans att få äta saker som man aldrig skulle laga själv. Och då brukar jag beställa det märkligaste som finns på menyn. Och ja, men för att liksom, ja, men få chans att käka grejer som man inte har käkat förut. Och det har ju utvecklats till att när jag går och käkar med Danne, så för att jag vet att han tycker att det är roligt, så brukar ju Danne alltid få beställa
hemliga lådan.
Ja. Då säger jag hemliga lådan.
Och jag får alltid beställa hemliga lådan.
Och så får Danne beställa. Och det är ju liksom, det är på vinst och förlust. Ibland är det ju riktigt vidrigt. Och,
någon gång beställde jag bara tre olika sorters svål.
Ja, det äckligaste som jag har fått in faktiskt, det enda som har varit liksom ett riktigt problem, det var när jag fick, vi behöver inte nämna restaurangen, för det är en bra restaurang i övrigt, men då fick jag en kastrull, alltså en sån här silverfärgad kastrull. Och i kastrullen så låg det fyra olika sorters fett. Alltså vitt fett. Olika sorters vitt
svål,
fett.
Liksom.
Jag mådde så jävla dåligt.
Nej, bara fladdrigt. Grissvål.
Jag kommer inte ihåg vad det kallades. Men det var fyra olika sorters svål. Liksom.
Varför har man det på en meny? Vad är
det
jävla
det var någon slags delikatess. Det? Men det var hemskt. Alltså.
Vad är det för typ av mat?
Det låg fruktansvärt hemskt.
Italienskt.
Var det italiensk restaurang också?
Typ, jag tror det.
Fan, du följde ju med.
Men då blev jag sjuk efteråt. Jag svettades.
Då blev du sjuk efteråt.
Ja, för jag fick fettkomma.
Fettkomma. Men du följde med till Chile en gång i tiden. Du, Bläckan och vår vän. Kan du berätta dina minnen från den resan eller ditt intryck, din upplevelse?
Nej, men vadå? Mina minnen utav det?
Ja, hur var den upplevelsen för dig?
Det var ju skitfett. Vi åkte dit, du, jag, Bläckan och vi åkte dit på vintern. Man kommer till ett land där det är liksom jättevarmt och skönt och soligt. ja, jag vet inte vad mer jag ska säga om det. En sak som jag, mitt första minne från den resan som var så otroligt obehagligt var att, jag tror att det var typ så första dagen som vi kom ner, så var vi i ett shoppingcenter och så var otrevlig mot dig eller liksom någonting som irriterade dig, var på du för första gången någonsin så såg jag dig bli arg och du gav honom en örfil.
Nej,
och jag blev jätterädd, för jag har aldrig sett det här förut. Jag hatar när folk som inte ska vara arga är arga. Det är superläskigt.
Den händelsen var, vi hade ju shoppat en hel dag. Vi hade varit, gått runt i en mall och shoppat en hel dag. Och när det är fyra viljor som vill olika grejer på ett ställe så blir det ju sjukt frustrerande. Så vi alla gick ju alla på nerverna under den dagen. Och då hade vi påsar med grejer vi hade handlat som vi började svinga i ansiktet på varandra med. Mm-hmm. Det var den incidenten.
Va?
Ja, vi daskade i varandra.
Men, och han daskade dig och så blev du sur och gav honom en örfil.
Ja, nej, det var inte en örfil. Jag slog tillbaka med påsen. Okay. Vi hade båda påsar med varor från butiken som vi piskade varandra i ansiktet med.
Ja, det var inte min minnesbild. Men det var länge sedan. Jag kan ha fel. Du blev ju arg och slog han.
Mm.
Ja, det var ingen lek.
Kommer du också ihåg vad som hände sen när vi åkte från det köpcentret? När vi klev på bussen?
Nej, men jag däremot har jag kvar min Reebok-dress som jag köpte.
Ja, fan vad fett. Där, ja. Mm. Du kommer alltså inte ihåg att det fanns på den där bussen när vi klev på så fanns det en clown med Down syndrom.
Jo, men det kommer jag ihåg. Grejen är så
alla... Som började narra alla clowner som kom in.
Alla clowner och gycklare, de ser mig. De vet var jag är någonstans. De har värmesökande... De har värmesökning till mig. Alltså, det hände flera gånger i Chile. En gång, du får berätta klart den här historien. Ja. En gång så satt jag, senare på den Chile-resan, så satt jag och käkade på en restaurang. Alltså långt in, 20 meter in i restaurangen. Så ser jag på andra sidan gatan, du vet, det brukar vara svårt att titta in genom fönstret in i en restaurang. Så ser du, kommer en liksom, clown gåendes från andra sidan gatan, över vägen. Och jag var tillsammans med en tjej då som... Så att jag var inte med er
som
då.
Också men var i Kina.
Ja, precis. Som kom dit. Sitter jag och käkar med henne. Jag kollar inte. Det är en clown som går över gatan. Han kommer säkert liksom komma och börja nära mig. Självklart så kom han fram till rutan och började peka på mig och hålla på att börja narras. Det var jävla massa clowner där som var ute efter mig. Det var hemskt.
Men när vi klev på den bussen så skrek den här clownen. Alltså han hade klassisk cirkusclownsmink hade han på sig. Och så skrek han på spanska så här: kolla allihopa, Backstreet Boys, när jag kliver in. Och
då har ju fick bra när.
Det är så här en t-shirt över pannan som hade knutit. Felix hade någon så här Boston Celtics basketlinje. Då såg det ut som så här, du vet,
E17.
Boyband, ja, exakt, som E17 liksom. Och sen körde han, bara narrade, bara rostade.
Och folk ger honom pengar då, eller?
Liksom... skrattade, och sen så går han ett varv i bussen och så samlar en cash liksom.
Det är ändå bra, roligt.
Nej, det är ändå bra. Alltså, det är ett kreativt sätt att tjäna pengar på.
Ja, absolut. Kommer du ihåg hemskheten med... Ja. Vi hyrde ett hus där. Kommer du ihåg
det? Oh.
Det här kommer inte Felix vilja prata om.
Jo,
den här kan han
brösta. Så länge jag inte är drabbad.
Alltså, vi var ju rätt beskonade. Jag tror att du kanske inte ens var där när det hände. Du var då i Santiago, tror jag. Och träffade Berätta. Din dåvarande tjej.
Vilken var det?
För vi hyrde ju en... Det blev någon missuppfattning. Vi trodde att vi skulle hyra ett hus. Mm. Men vi skulle tydligen bara hyra sovrummen. Mm. Och de som ägde huset skulle vara där så här, på vardagarna men borta på helgen eller tvärtom. Någonting sånt. Så är vi ute en kväll. Det är typ en torsdag eller någonting. Och vi kommer hem rätt sent. Jag och en kompis till mig som heter Alex som kallades för Loco Face. Mm. Även Face of Loctimus. Och Face of Loctus. Han hade många namn. Han och jag åker i ena bilen på väg hem. Och min kusin och Bläckan och min kusins dåvarande tjej åker i en annan bil. De kommer fram före oss. Jag har nycklarna. Så när vi kommer fram, jag och Loco Face, då står min kusin och bagageluckan på hans bil är öppen och han står och bankar ut någon slags buckla där för att han har råkat backa in i något träd eller vad fan det är. Så han står och, klockan är 4 på natten, så torsdagen, står och bankar ut. Hans tjej sitter i passagerarsätet längst fram med fötterna, dörren är öppen, fötterna är uppe så här och filar sina naglar. Stereon är på så här, på jävligt oförskämt hög volym för att vara liksom 4 på natten på en torsdag. Rodney försöker klättra över stängslet eller står och skriker för att de inte kommer in, för att jag har nycklarna. Så att jag kommer dit och ser det här, och när jag kommer fram och ska låsa upp, då öppnas dörren och då är det de som vi hyr rummen av som är hemma där. Och bara, vad fan har ni på med? Och så hoppar min kusin in och så blir det något så här tjafs mellan dem, och jag har ingen kontext alls, jag fattar ju inte vad som händer så här. Men det blir värsta tjafset och min kusin tar med sig och sin tjej och de åker därifrån liksom, och jag och Bläckan stannar där. Och dagen efter får vi ha ett snack med dem där vi liksom måste, de vill att jag ska berätta för, du var inte den, det var bara jag Bläckan
som sitter där. Jag låg och sov när det hände.
Du var hemma
då? Så jag vaknade ju när de liksom försökte köra bilen igen, försökte smash and grabba sig in i huset.
När han hade backat in. Ja,
så jag såg och tittade på allt det här genom fönstret.
Kommer du ihåg det här? För nu kommer jag på en till grej. När jag kommer fram, då såg jag och tjafsar med den här hon som vi hyr huset om. Det var ett äldre par. Och det han säger till henne då är, de hade haft någon slags födelsedagsfika typ några dagar innan det. Men till oss hade de sagt att vi fick inte ha besök hemma, så vi fick inte ta hem folk. Så när jag kommer fram, då skriker så här: You have party! Mucho dinero! Skriker skitfullt till den här tjejen.
Jag bara, you have party! Mucho dinero! Ja, mucho. I hans huvud så hade det blivit så här. Vi har hyrt ett hus och vi får inte ha fest där utav er. Ja. Men ni får ha fest där och vi har betalat mycket pengar. Ja. Och så var han sur över det.
Det var den korrekta
översättningen.
Sur och skitfull var han. Men sen dagen efter så fick jag Bläckan sitta där och liksom äta bajs och snacka med dem och lösa situationen, vilket gjorde. Vi löste allting. Och sen så skulle vi bara ta en promenix. Vi gick ner till stan, bara skulle gå en runda liksom. Och så drar vi till min kusin och så kollar läget där. Då är inte de där. Så vi tar en kaffe, vi chillar ett tag, väntar tills de kommer tillbaka. Typ efter en halvtimme då kommer de med alla våra väskor. Allting. Mm-hmm. De kommer, slänger väskorna på golvet och bara, så! Nu har jag flyttat ut från den där jävla fittkärringen. Jag bara, vad menar du? Så här, vi var där och så åt dem vad de behövde höra. De ska dra åt helvete. Jag bara, nej, vi har precis löst allting så här. Han bara, hade ni? Jag bara, han bara, skit i det. Stanna här istället. Det här blir mycket roligare. Och sen så fick vi spendera resten av semestern hos dem.
Ja, just, och då flyttade jag samma dag. Mm.
Du flyttade ut också för att det var det som var på också. Du fick inte ta in din tjej på besök där.
Okay.
Sen så fick ni ta in på något vandrarhem eller hotell för att hon ville inte att vi skulle ha besök. Liksom.
Mm.
Så det var en göttig lite anekdot från Kina.
Alltså, det hände så mycket hemska grejer när jag var där. I det där huset. Så som sagt, en gång när jag låg och sov, då vaknade jag av att någon gör inbrott i huset. Och då är det liksom folk som står och spelar rockmusik på högsta volym med öppen bil och skriker you have party och försöker liksom hota de som vi bor hos för att de vill in liksom och inte har några nycklar. En annan gång så vaknade jag av att det brinner i väggen. Då hade liksom sladden till tvn började bara brinna, alltså lågor ut från sladden. Jag blev tvungen att liksom släcka. Fan, det var någon till jävla grej. Just det. Kommer en annan gång, för jag var ju så, jag bara, jag vill inte festa så mycket. Jag vill ta det lugnt, jag kan dricka några bärs och liksom ta det så lugnt som möjligt. Så skulle ni, vet du, gå ut med någon i er släkt som liksom är wild at heart.
Ja.
Så jag bara, uff, den här duckar jag. Så går jag och lägger mig och sover. Vaknar upp utav att någon sparkar in dörren. In kommer han springandes med liksom skinnjacka, bar överkropp. Sliter av med täcket. Jag har aldrig träffat han, så jag vet ju inte vem det är. Och han skriker vem han är och säger att, vet du, jag måste följa med nu till hamnen och käka musslor. Klockan var 7 på morgonen, solen löst in. Då var liksom efter, och tittade ut genom fönstret, då står ni där och liksom ska åka till hamnen och käka musslor.
Varför vill ni äta musslor klockan 7 på morgonen?
Jag
var inte med. Fy fan,
det är sjukt. För det första, och går man på efterfest, det har jag typ nästan aldrig gjort. Det är det sjukaste man kan göra. Och att efterfesten är att man ska käka musslor i hamnen, alltså i högsta solljuset, det går inte. Och han blev ju typ sur på mig. och tyckte att jag var helt värdelös som inte följde med.
Men på tal om att käka saker, ni drog en 45 minuters avstickare här från käkgrejen. Det har ju resulterat i att jag kan liksom borgerligt få Felix att äta saker för pengar. Och det har jag ju provat många gånger genom åren.
Jag har tjänat så mycket pengar på det.
Han, vid ett tillfälle, det var exakt för ett år sedan på min födelsedag, så var vi ju käkade på taco. Tacka var där, du var där. Och så efterrätterna var lite mastiga. Kommer ni ihåg det?
Just det, det kommer jag ihåg.
Mastiga, men alltså, det var stora portioner, nej.
Det var där liksom det var mäktiga liksom.
Man blir mätt på en. Liksom.
Det var
så gräddig
och smörig. Det var så portionsgrädde grej.
Ja, det var mäktig liksom. Ja. Ja.
Och vi var 15 pers. Ingen åt ju upp sin efterrätt.
Mm. Det var hemskt faktiskt.
Och då så erbjöd Felix pengar för att äta alla 15s efterrätter. Mm. Det här är efter att vi har ätit en trerätters. Och då klämde du i dig 15 efterrätter.
Ja, men jag fick bra betalt.
Ja.
Det var typ resterna, eller var det så här typ 7-8 hela portioner och resten var typ så halva lite.
De flesta var hela.
De flesta var hela. Liksom. Ja.
Någon hade skrapat och bara...
Och samma, alla hade samma, det var samma 15 efterrätter. Jag kommer inte ihåg, jag minns ingenting. Jag minns att jag var där. Hur?
Skitsamma, var på min födelsedag förra året.
Ja, men den hade jag glömt bort.
Bara att äta 15 efterrätter, samma efterrätt, när man är hungrig är ju tufft. Liksom. Mm.
Plus att då blev jag lite grann så, det här kan ju vara farligt. Ofta så brukar det bara vara att jag ska äta en grej. Och så tycker jag är mest nyfiken på hur det smakar. Och tycker att det är kul. Men det här, det kunde ju ha varit farligt, eller?
Ja, jag vet inte. Nej, otrolig bukfettman.
Man äter för mycket. Liksom.
Men jag fyllde år för några veckor sedan och då fick jag ett paket glassbåtar av Felix. Och vi har ingen frys på jobbet. Så de låg i kylen i ett par dagar. Kanske 3-4 dagar.
Kylen?
Ja, men vi glömde bort dem. Liksom. Och då... Det måste vara ditt bäst betalda gig någonsin.
Nej, för, det tror jag inte.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Av ett.
Jag gick till och med ner i pris. Jag sa det, jag vill inte ta dina pengar. Där
men tänk dig en glassbåt som har legat i kylen i 4 dagar.
Alltså, det måste vara mjölk.
Det är bara sås.
Ja, liksom. Exakt.
Mm. Plus det här pappret. Ja, så då erbjuder jag Felix pengar.
Och våfflan blir helt jävla. Och våfflan blir giggel. Det blir bara så tuggummi liksom. Det bara vänder sin mage på.
Ja, men då fick du en slant för att dricka en glassbåt. Men det måste ha varit väldigt äckligt.
Ja, det var easy money. Den var god.
Det finns nu.
Det var en vidrig konsistens på själva båten.
Jag har nu
på våfflan, alltså det måste smaka kartong. Typ. Blöt kartong. Ugh.
På vägen hit så har jag stannat till i en utomsocknes delikatessbutik för att köpa med mig lite goda grejer här till Felix.
Uff. Ja, då är pengar på spel antar jag.
Det är pengar på spel. Till alla våra Patreons. Idag, eller nu, den här veckan blir det inget eftersnack. Det blir en film på Felix när han ska trycka i sig de här bitarna. Och vill man se vad det är så skaffar man Patreon. Patreon.com/handenpåhjärtat.
Easy money.
Du vet inte ens vad det är.
Jag kan säga så här, allt är easy money.
Du kommer alltså,
för 500 spänn, då käkar jag vad som helst.
Okej, du får 500 spänn om du äter upp det jag har köpt.
Ja, antagligen. In på Patreon och kolla.
Antagligen.
Hörrni, veckans låt är Jacure med låten A Thousand Miles. otrolig reggae-hit. Veckans lyssnarbrev då. Jag tycker den här, det här brevet passar så himla bra till att Felix är här. Hej bästa grabbarna. Tack för att ni orkar fortsätta podda trots att det är rätt uppenbart att några av er har tappat gnistan gentemot varandra. Men vi tror på er. Fortsätt podda lite till bara. Nu till min fråga. Jag är fan inte bra på någonting. Jag vet att Danne har sagt samma sak tidigare i podden. Men hur fan blir man bra på något? Kan alla bli bra på allt? Tacksam för svar. Felix vet ju hur man blir bra på något. Det brukar du säga så här, men jag vet hur man blir bra.
Ja, men det är det enda som jag är intresserad av, att bli bra på grejer. Det är så jag har levt mitt liv. Att det enda som jag är intresserad av, eller det som är drivkraften liksom i livet, förutom kärlek och familj och så vidare, är att ha en passion. Och passion för mig är att vilja någonting. Och att sen liksom försöka nå det målet. Det är det som jag tycker är kul. Och det har varit massor med olika saker i mitt liv. Det har varit BI, det har varit graffiti, det har varit liksom olika sporter och tatuering och rita och lite allt möjligt. Och det är ju ingen, alltså, det är ingen hemlighet sådär, som jag sitter på något sätt. Utan jag tror att alla kan bli bra på vad som helst. Och det enda som man behöver göra är ju egentligen att öva liksom skitmycket.
Men du tror alltså att jag skulle kunna bli lika bra på tatuera som du?
Ja.
Det är helt omöjligt. För att jag förstår ju inte djup eller kontraster eller från vilket håll skuggor kommer.
Nej, men allting kan man lära sig. Det är bara att kolla på Rodda. Han lär sig ju allting på YouTube. Allt som man kan, han lär sig på YouTube.
Fråga YouTube och Google. Ja. Jag tycker personligen det svåra är... när man väl har bestämt sig för att okay, det jag behöver i mitt liv är att sätta ett mål och försöka nå det. Liksom ett syfte. Jag tycker att det kan vara svårt att hitta syften som man blir passionerad över.
Ja, det är det. Jag håller med där. Det är ju lätt att... Jag förstår ju att det finns sätt, det väga sätt att gå och lära sig saker och ting. Mm. YouTube-kurs, whatever. Det finns 100 olika sätt. Mm. Men att hitta vad man vill, vad man känner för att lägga ner den tiden för.
Absolut.
Det är det som är det svåra, tror jag.
Ja, precis.
Och det kan man ju inte tvinga fram. Det måste bara kännas liksom.
Ja, och där har man säkert olika fallenhet för hur, liksom, hur lätt man har att snöa in på någonting. Men en grej som är saken är att det är ganska lätt att man tänker så här att ah, vad fan, den här personen kan göra det. Han är säkert en supermänniska som har lyckats göra det, som har lyckats bli duktig på det här. Men det är alltså, så är det ju inte. Utan det är ju alltså alla som har blivit duktiga på något har liksom lagt ner mycket tid på att bli duktiga på det. Sen så finns det självklart så här folk som är prodigies och blir jätteduktiga väldigt fort. Men ofta så slutar ju de personerna för att de blir ointresserade. Det blir ointressant för dem, så börjar de med någonting annat. Så att jag tror att alltså, hårt jobb och att lägga ner mycket tid på att bli duktig på något, det är det som man... Är man beredd att göra det och förstår att det är det som krävs, så då kan du bli duktig på vad som helst.
Och hitta vad fan man vill lägga ner tiden på.
Det är det som är det knepiga. Som Felix sa, jag kan lära mig det mesta som jag finner intressant. Men sen när jag har lärt mig grunden, då är jag svårt att liksom så här, okay, jag kan det här nu.
Jag är lite likadan. Det är
jag
så här...
har inte behovet av att gå till nästa nivå. Jag lärde mig animering, men sen så här, jag kommer inte längre på det för att jag tappade glöden någonstans. Sen ifall det är för att det kanske är svårare än vad man liksom tänker sig. Jag undrar ibland ifall det inte är så att jag liksom belönar mig själv genom att skita i att fortsätta någonting när det börjar bli knepigare, för att jag får liksom, jag kan föda mitt ego med att lära mig någonting nytt. Mm. Och så får jag hela tiden uppleva det här med det här är lätt att lära sig, jag utvecklas, jag går framåt i det här liksom. Och sen kommer man till den här platån där man inte längre går framåt lika snabbt, och då byter jag till någonting annat, vilket är,
jag är lite likadan. Problem. Men så summan av kardemumman är att liksom hitta det som du vill bli bra på, och sen för att bli bäst på någonting så måste man göra mer än alla andra.
Och sen når man då en platå där, vi säger att det är det som är problemet, att du känner så här, men nu har jag blivit så här pass bra, nu så står det still. Då får du bara se det som en bump on the road till det som du vill bli. Mm. Alltså alla måste gå igenom den grejen, och det är de som har orkat fortsätta för att komma till nästa nivå. Det är de som liksom elevate.
Mm. Bra snack. Med de orden så tackar vi Felix för att han har varit med den här veckan.
Oh yeah.
Och till alla er som lyssnar så hörs vi nästa vecka.
Puss, tack så mycket.
Bye.
Chililu.